Det här är P1 Kultur. Ingen går opåverkad när det är krig i världen. Liv och frihet riskeras, men också eviga värden som kulturarven. I Libanon har nya evakueringar beordrats av Israel, och där finns en oro att kulturarv kan skadas trots UNESCOs utökade skydd. Lina Malers rapporterar direkt. Och helgens attacker mot Kiev har skadat några av Ukrainas museer. Hör vår korrespondent Lubna Elshanti om vad som skadats och om kulturens roll i landet nu efter flera år av krig. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar där med helgens attacker i Kiev. Ja, vi börjar i Ukraina, för helgen var svår i landet och i Kiev. Och förutom liv och frihet så har även attackerna skadat museer. Nationalmuseet och Tjernobylmuseet bland annat. Hej Lubna Elshanti.
Hej.
Vad är det som har hänt?
Ja, det var ju där i helgen som Ryssland riktade en jättestor attack, där nästan alla stadsdelar i hela Kiev huvudstad blev attackerade, och många hus, skolor, förskolor men också museer som du nämnde, bland annat det ändå populära Tjernobylmuseet. Många som har besökt Kiev har säkert varit i Pripyat där kärnkraftsolyckan ägde rum 86, och i huvudstaden så finns också ett museum där man har förvarat liksom jättemycket material, bildmaterial, texter, brev som har skrivits under den här tiden. Och hela det museet är förstört. Det är vattenläckage, det är liksom fyllt med vatten, det är bränder på taket har det varit, och det är oklart om det kommer kunna öppna igen. Mm. Och dessutom också Nationalmuseet som är ett stort liksom konstmuseum med konstverk från antika tiden som har förstörts på grund av den här attacken. Och flera andra liksom kulturinstitutioner, kulturministeriet har skadats, och även delar av operan i Ukraina har också skadats.
Men vet man om de här institutionerna varit liksom speciellt... Har de varit målet för attackerna, eller har det varit olycksfall i arbetet?
Det vet man inte, och Ryssland, delvis så erkänner de inte att de slår mot civila mål, och man vet inte heller om det är en del av deras strategi eller om det här är någonting som sker oundvikligen när man för krig i så pass tätbefolkade städer som Kiev ju är. Allting ligger väldigt nära, alltså så det är omöjligt att veta vad de egentligen riktade in sig på, om det här var bara en olycka eller om det var med avsikt. Sen så har vi ju sett under kriget, det här är ju långt ifrån första gången som Ryssland har skadat museer eller kyrkor eller andra liksom verksamheter med kulturellt värde. I Odessa, den stora liksom stadskyrkan där, fick sitt tak förstört för ett par år sedan. Och det är ju liksom oåterkalleliga skador. Det är sånt som, så här, även om man restaurerar det så kan man inte ta tillbaka det här gamla, det som en gång har funnits där.
Och det är ett krigsbrott att skada och förstöra kulturarv. Men hur pratar man om de här skadorna i Ukraina, att kulturvärlden skadas?
Nej, men det är ju förstås med väldigt mycket sorg, och man har vidtagit också väldigt mycket åtgärder för att undvika den här typen av skador. En hel del liksom kulturarv från frontstäder har flyttats till huvudstäder eller till städer som under mindre beskjutning. En del har faktiskt tagits utomlands och förvaras i europeiska storstäder, för att det är inte säkert för de här föremålen att vara i Ukraina. Och sen så pågår också parallellt med det här en helt annan diskussion. Alltså Ryssland har ju också ockuperat en hel del av ukrainsk mark, och där det har funnits redan liksom kulturarv, till exempel arkeologiska utgrävningar på den numera ockuperade Krimhalvön, som Ryssland bara har fortsatt, och liksom nu beskriver de det som att det är deras utgrävning och deras historia. Så det finns många lager i det här som är problematiskt.
Alltså när kriget, den storskaliga invasionen av Ukraina bröt ut där, så minns vi ju bilder av hur statyer lindades in i bubbelplast. Man gjorde ju allt för att försöka skydda dem och andra kulturvärden. Hur har det där funkat? Vet man något om det? Har det räddat verk?
Det har det nog gjort, och än idag så ser man ju absolut väldigt många statyer i stadsmiljö som man inte ser, för att det är för sig inte bubbelplast, men utan plankor och trä och sandsäckar som man har ringat in dem med. Och det är ju saker som har haft och har väldigt så här, stort kulturellt värde. Mm. Sen så en annan sak som också har hänt, att de här gamla liksom postsovjetiska statyer eller ryska statyer av till exempel den ryska nationalskalden Pushkin, de har ju försvunnit helt från, från Ukraina i Kiev och även i Odessa, eller andra liksom symboler för det ryska imperiet har tagits bort. Så det som går att skydda, det skyddar man, och det som påminner om den ryska kolonialismen som man ändå beskriver det som, det har tagits bort.
Mm. Jag har följt din rapportering noggrant här från Ukraina genom åren. Det är så skönt att ha dig i studion, att du är här. Men en rapportering som du gjort som fick mig att haja till lite, det var din rapportering om kulturbrigaden. Alltså kulturarbetare i en egen, som har en egen brigad. Kan inte du berätta lite mer om, vad är deras uppgift?
Nej, men jag var lika chockad över det. Jag trodde liksom att jag skulle träffa några fältartister. För det har vi ju i Sverige också, liksom, fältartister som spelar för soldater som strider. Men det här är ju faktiskt en riktig kulturbrigad med konstnärer, med musiker, med regissörer, med författare, med teaterpersoner som har till uppgift att uppmuntra, skulle jag ändå säga, framförallt militära men också civila, och försöka liksom skapa en brygga mellan det civila och det militära. Så jag pratade bland annat med konstnärer som innan kriget målade liksom hav och vandrade runt i Odessa, bland annat berättade en av dem, och nu så målar han liksom krigskonst, och det ska ställas ut på ett museum i Kiev, och då är tanken liksom att folk som tar del av den kulturen ska liksom få bättre förståelse för kriget. Det kan ju också ses som propaganda om man vill det liksom, och ja, på ett sätt så säger de ju själva att det är en del av den ukrainska propagandan, att försöka få folk att vilja fortsätta försvara sig, att hålla moralen uppe. Så det har ju ett sånt syfte också.
Ja, men för man funderar ju lite över den konstnärliga friheten om man ingår i en sån här brigad.
Ja, alltså man är ju mobiliserad. Alltså det här är ju civila personer som ägnade sig åt sin civila verksamhet, och nu är de militärer. Alltså de ingår i Ukrainas försvarsmakt. De är stridande, men har ett kulturellt, liksom, en kulturell profil. Så nej, de har inte liksom, en helt fri konstnärlig frihet. Men de som jag pratade med säger att de använder sig av sina erfarenheter och liksom, gör det de vill utifrån den kontexten de är i. En berättade till exempel att ja, men innan fullskalig invasionen så bodde han i Odessa och hade jättemycket böcker från bland annat Pushkin som han hade fått ärva av sin familj. Och de har han nu använt i sin konst genom att till exempel gröpa ur innehållet i de här böckerna och lägga typ blödande tamponger eller något annat i de här böckerna, för att det ska liksom vara en symbol för hur det ryska språket har dödat eller påverkat det ukrainska samhället.
Stark bild. Jag tycker vi ska lyssna lite på ett klipp från ditt reportage om kulturbrigaden som gick i Godmorgon Världen för någon vecka sedan. Vi ska möta ledaren för kulturbrigaden. Han heter Mykola Cherha.
Det handlar om att bevara vår mänsklighet, ge hopp och stöd i kristider. Där har kulturen en viktig och enande roll, säger han på sitt kontor. Och det är också ett vapen. För om vi inte har kultur och identitet spelar det ju ingen roll vad vi kallar oss. Ukraina, Ryssland, Mars eller någon annan plats. Då kan ju vem som helst komma och säga att vi inte finns, säger Mykola Cherha.
Ja, Mykola Cherha här, han säger att kultur och identitet är grunden till det som måste försvaras. Lubna Ersanti, när du har bevakat Ukraina under de här åren, har du upplevt att kulturens ställning under kriget, har den förändrats i landet?
Absolut. Alltså, framför allt så har kulturen fått en mycket större betydelse än innan kriget, skulle jag säga. Speciellt liksom ukrainska kulturen. Häromdagen, eller nyligen när jag var i Ukraina, så hölls det en jättestor möbeldesignmässa. Och det kände jag också var så här, men vad håller man på med? Ska man ägna sig åt det här? Ja, men det är viktigt för ukrainare att visa på sin design, visa på sin konst, liksom, för att man är så pass förtryckt och sänkt av sin fiende som försöker ju eliminera landet och dess kulturarv. Så det har fått jättestort uppsving, och typ i ukrainska bokaffärer så ser man ju bara liksom ukrainska författare eller internationella författare. Man skulle ju inte se ryska liksom, eller ja, gamla ryska författare som mer åt det klassiska hållet idag. Så det har absolut fått en uppsving, och det är också en liksom medveten strategi, till exempel bara i Eurovision-bidraget som många så också spelade en bandura, liksom ett jättegammalt som är UNESCO-klassat ukrainskt instrument. Och bara det har ju fått också en uppsving nu under kriget. Man tycker det är viktigt att lyfta fram sin ukrainska identitet. Och sen så har ju kulturen också så här, det Mikola Serha är inne på och som jag tycker är så pass viktigt. Alltså, när man är soldat och strider så ser ju vardagen väldigt likadan ut. Den är grå, den är mörk, den är liksom eländig och den är inte så hoppfull. Och då är det så viktigt att få något annat intryck, och därför liksom uppträder de här fältartisterna för att på något sätt liksom hålla i mänskligheten i människan och inte låter dem bli bara liksom robotar som bara utför stridsuppdrag. Liksom. Mm.
Lubna Shanti, tack för att du kom till P1 Kultur. Vi kommer stanna kvar i hur krig påverkar kulturen, och vi tar oss till Libanon. För i Libanon har nya evakueringar beordrats av Israel, och i landet finns det nu en oro att kulturarv kan skadas trots UNESCOs utökade skydd. Redan för ett år sedan så var läget kritiskt vad gäller kulturarvet i Östri Baalbek till exempel, och tempelområdet där. Och på bilder över Baalbek så ser vi uråldriga pelare och ruiner stå mitt i staden. Och i mars så genomfördes israeliska flygräder nära den romerska kapplöpningsbanan i Tyr-hippodromen. Den är en av världens största och bäst bevarade i sitt slag och upptogs på UNESCOs världsarvslista 1984. Alltså, det är krigsbrott att förstöra kulturarv, och attackerna har påverkat hela landet. Lina Mahler, hej!
Hej!
På plats i Beirut. Du har utfärdats nya evakueringsordrar här. Är kulturarven nära de områden som ska utrymmas nu?
Ja, i stora delar av södra Libanon är det nu såna här ordrar utfärdade, och där finns några av landets äldsta miljöer. Det finns miljöer från fenicisk, romersk, bysantinsk tid, gamla osmanska stadskärnor, det är kyrkor, moskéer. Nu har israeliska styrkor beordrat invånarna i en av de absolut största städerna, Nabatieh, att ge sig av, och där finns en historisk marknad med handelsgator och stenbyggnader från mamlukisk tid som nu har träffats. Den skadades svårt redan i kriget år 2024, och nu har nya flyganfall förstört andra delar av den här gamla marknaden. Det finns också arkeologiska platser med spår från stenåldern i städer och byar i södra Libanon.
Ja, men vad vet vi om statusen för de här kändare kulturarven då i Tyr och Baalbek till exempel efter flygräderna där? Hur är situationen för dem nu?
I Tyr så var en israelisk flygräd nu i mars som slog ner alldeles precis in till det här UNESCO skyddade området där den här romerska då, hippodromen och begravningsområdet ligger då, med hundratals stensarkofager som är utspridda. Så en treområdet där man går in, det skadades, och vi vet att det det finns fortfarande oro att de här flygräderna fortsätter. Senast igår så var det flygräder i Tyr. Så det är en rädsla att det här, de här romerska ruinerna ska träffas. I Baalbek så har romartemplen klarat sig ifrån direkta träffar. Men historiska byggnader runt de här ruinerna har skadats. Och det finns en rädsla från UNESCO att de här vibrationerna, med att det, när det är återkommande explosioner nära de här världsarven, att vibrationerna ska försvaga stenarna och fundamenten så att det inte är skador då som syns direkt men som kan hota hela strukturen.
Mm, om vi tar oss till Beirut då, huvudstaden där du är nu, den har ju prövats hårt genom åren, inte minst efter den stora detonationen för några år sedan i hamnen. Men det är ju också en rik kulturstad med gallerier och teatrar, det är uråldriga byggnader som samsas med splitternya gallerior och sen så ruiner från inbördeskriget på 80-talet och så märkesbutiker. Allt blandas liksom. Och vi har rapporterat därifrån från det samtida konstmuseet Sursuk i Beirut som stängde när kriget bröt ut hösten 2024 och som då säkrade sina värdefulla föremål. Men nu är det öppet igen och du har varit där. Hur är läget där nu?
Ja, nu hålls det flera utställningar och de stängde bara ett par dagar den här gången. Det fortsätter och pågår utställningar i detta nu och en ny öppnade alldeles här nu i maj.
Och jag vet att du har varit där precis och träffat museichefen Katrina Al-Helou och hon visar dig ett speciellt föremål. Vad är det för någonting?
Ja, hon visar en av flera tavlor som är, baksidan är ihoplappad, som är ihopklistrad. Det syns hur den har varit söndersliten och då på framsidan så är det i, så ser man verket framträda, målningen.
Mm. Ja, vi lyssnar på ditt inslag nu från Sursuk museet.
Là par exemple, c'est une œuvre de Béma, c'est une œuvre qui a été retrouvée dans l'entreposage du ministère de la culture déchirée en 12 morceaux.
Det här är ett verk som hittades i kulturdepartementets förvaringsutrymme, sönderrivet i 12 delar. Och på andra sidan ser ni att verket har återförenats helt. Man kan nästan uppleva det utan att se spår av revorna.
Vous pouvez la découvrir sans presque voir de traces.
Museichefen Karina Al-Hello går runt verket på museet Sursuk i Beirut. På ena sidan syns spåren av den sönderslitna tavelduken. På den andra, det sammanfogade verket.
Comme un corps d'un être humain passe par toutes les blessures, par toutes les violences et qui sont inscrites. Tout ça c'est inscrit dans une peinture, une toile.
Precis som en människokropp går igenom alla sår och allt våld och det skrivs in i dem, så skrivs allt detta in i en målning, säger hon. Utställningen med verk som restaurerats efter explosionen i Beiruts hamn görs i samarbete med Beirut Museum of Art, ett museum- och kulturarvsprojekt i Beirut som arbetar med restaurering, konservering och skydd av Libanons nationella konstsamlingar. I utställningen kombineras Sursuk-museets egna skadade och restaurerade verk med verk ur kulturdepartementets samlingar som Bema har restaurerat. Den pågår samtidigt som israelisk militär intensifierar sina attacker i Libanon. Karina Al-Hello säger att vissa spår av skadorna måste få vara kvar synliga, inte bara av tekniska skäl utan för att såren är en del av berättelsen. Men i södra Libanon är förstörelsen nu så stor att många verk är bortom räddning.
C'est une destruction massive, violente et qui presque ne garde pas trace derrière.
Den förstörelse vi nu ser i södern är massiv, våldsam och lämnar nästan inte några spår efter sig. Brotten, urbiciderna ligger bortom allt vi någonsin hade kunnat föreställa oss, säger hon. Som i fallet med Abdelhamid Balbaki, en av Libanons mest betydelsefulla målare, känd för sina målningar av södra Libanon, krig och människors vardag under konflikt och fördrivning. 2024 sprängde den israeliska armén hans hem i södra Libanon. Där fanns hans ateljé, bibliotek, arkiv och konstverk och en våning han ville göra till regionalt kulturcentrum i södern.
C'est une maison d'artiste qui n'a rien de militaire, qui n'a rien de dangereux.
Det var ett konstnärshem helt utan något militärt eller farligt. Men hela byn och Daisy omringades av sprängämnen som placerades runt husen och allt exploderade samtidigt. Vi erbjöd oss att restaurera verken från huset, men de gick inte att rädda, säger Karina Alhello.
On a proposé de restaurer les œuvres de la maison, qu'elles étaient irrécupérables.
Sursok-museet har under ett helt år ställt ut hans verk för att låta hans konst och hans idé om ett kulturcentrum i södern leva vidare.
On a senti aussi que au Liban, malgré tout ce qui se passe, on arrive à montrer le fait que c'est la culture.
Vi kände att vi i Libanon trots allt som händer ändå lyckas visa att det är kulturen som segrar. Konstnärerna gestaltar detta våld och det var viktigt att ge dem en röst på museet och stödja dem och påminna om att deras drömmar inte har gått upp i rök. Sursok är ett av Beiruts viktigaste institutioner för modern och samtida konst. Under kriget 2024 gick stora delar av Beiruts konstscen in i ett krisläge. Gallerier stängde och Sursok-museet flyttade delar av sina samlingar till underjordiska magasin. Den här gången valde museet att hålla öppet.
Quand on avait fermé, ça avait créé un choc à la ville, ça avait créé un sentiment de perte de normalité.
När vi stängde skapade det en känsla av chock i stan, av förlorad normalitet. Att vi håller öppet 2026 ger medborgarna en känsla av normalitet. En timmes utställningsbesök ger ett ögonblicks vila. Möjligheten att tänka på något annat och se en målning. Även om de inte haft mer än 600 besökare på 2 månader är det viktigt att finnas där för dem, säger Karina Alhello.
C'est une crise humanitaire sans précédent pour le Liban. Donc ce qu'on peut offrir nous c'est juste un moment de répit.
Det är en humanitär kris utan motstycke i Libanon. Det vi kan erbjuda är bara ett ögonblicks andrum. Men vi är lika trötta som resten av befolkningen. Och vi hoppas att det inte kommer att pågå mycket längre. För Libanon kommer inte att orka, säger hon.
Durer plus longtemps, parce que le Liban ne tiendra pas plus longtemps.
Katarina Alhelol som är museichef där på Sursok. Ja, Lina Mahlers, kulturen som andrum. Har du mött på den inställningen på fler håll i Libanon?
Ja, absolut. Och det är många kulturarbetare som försöker se till att kulturen kan bli ett andrum också för de som har flytt. Jag har träffat kulturarbetare som har ställt i ordning gamla teatrar där då människor sover om natten och på dagarna så spelar de teater och får också titta på filmer för att på något vis komma ur den situation de lever i och också uttrycka det som de har varit med om. Så ikväll tänkte jag gå på teater med barn från Gaza och Libanon som berättar om livet på flykt.
Lina Mahlers från Beirut, tack för att du var med i P1 Kultur. Och nu ska det handla om konst som ni kan se här i Sverige. Den engelska fotografen Martin Parrs bilder är rätt genomskådande när människor fångas när de solar och kopplar av. Life's a Beach heter en av bilderna. Nu ställs ett stort retrospektiv av hans flera decennier långa karriär ut på Fotografiska i Stockholm. Martin Parr dog 2025 och han ses idag som den konstnär som fick in färgfotografiet i finrummet. Samtidigt var han en kontroversiell figur i fotovärlden. Short and Sweet heter utställningen och vår reporter Rasmus Grossin har träffat utställningsproducenterna Jessica Jarl och Lisa Hydén. Och de har ställt sig mitt i utställningen framför en av Martin Parrs bilder.
Solstolar.
Ja. Kan man starta sommaren? Slappna av lite.
Och här är det svartvitt. Mm. Då är vi tidigt i hans karriär.
Precis.
Martin Parr började som alla fotografer gjorde på 70-talet i gråskala, men det var när han sen hittade färgen som hans stora genomslag kom. 1982 släppte han serien The Last Resort, fångad i den sunkiga semesterorten New Brighton utanför Liverpool. Blixtfoto, upphöjda färger, stark kontrast i både teknik och motiv där dåligt insmorda barn flockas runt skållheta betongsuggor på skräptäckta stränder. Den kom att bli stilbildande både för Martin Parrs karriär men också fotografi som konstform. På en av bilderna som Jessica Jarl och Lisa Hudén visar så ligger en kvinna och steker i solen nedanför en stor grävmaskins larvfötter.
Det blir en väldigt märklig bild, för det känns nästan som att den här kvinnan kommer liksom överrullad av de här stora däcken från den här grävmaskinen, i vilket ögonblick som helst nästan. Men ja, man tar varje tillfälle som ges, tänker jag, för avkoppling kanske.
Han hade ju en uppstudsighet i sig när han fotograferade, och han fick ju också mycket frågor kring vad han valde och hur han valde att porträttera människor.
Parrs gestaltning bröt mot hur bilden av den brittiska arbetarklassen brukade se ut. Innan hade det svartvita realistiska varit normen. Vem var Martin Parr själv från medelklassen i Surrey att ta sig sådana friheter? Men det är inte en lögn, det är en tolkning, sa han själv om sina bilder, som på flera sätt påminner om svenske Lars Thunbjörks foton. Små förstärkningar skapar en vardaglig surrealism. Det är som att den uttråkade tonåriga glassförsäljaren på en bild från New Brighton mikrodoserat på psykedelika för att orka med horderna av sommarstinna, soltrötta småungar.
Jag vet inte, vad ska man säga om hennes uttryck? Hon är ju liksom uppgiven kanske, eller lite bara less, uttråkad. Hon kanske egentligen vill bada och äta glass hon också. Jag vet inte.
Hon har löst alla problem. Alla barnen har ju ändå glass.
Ja, de har fått. Det är någon där som väntar på glass ändå, som är så desperat.
Det är klart, han var ung och det här blev säkert ett uppvaknande för honom, för att det var en plötslig kritik som han var tvungen att förhålla sig till. Och under sin väldigt långa karriär så kom han ju att skildra många olika samhällsklasser. Och det är klart, hade han inte fått den här kritiken då, kanske hans karriär hade utvecklat sig på ett annat sätt. Så det blev säkert som ett, liksom, en kalldusch där han också tumlade runt.
Som Lisa Hudén berättar satte nog kritiken sina spår i Parr. Han breddade sina vyer och började titta på det mänskliga viet. Han fascinerades av begreppet leisure, slarvigt översatt till fritid eller ledighet på svenska. Vad händer med oss när vi kommer fram till målet för vårt slit? Avslappningens pris. Kritik mot massturism och konsumtion var återkommande teman i Martin Parrs karriär. I färgsprakande bilder från serierna Small World och Life's a Beach kan man på fotografiska följa med när han lämnar England och börjar fånga den gemenskap som går att finna i vår unisona märklighet som turister runt om i världen. Köer vid Akropolis, japanska inomhusstränder och på en bild mängder av felvinklade försök att hålla upp det lutande tornet i Pisa.
Vad väljer vi att göra under vår fritid? När vi inte jobbar, när vi inte har våra måsten, vad är det vi gör då? Och då kunde se vissa mönster världen över. Han reste ju väldigt mycket under sin livstid.
Så på ett sätt, han undersöker ju där människans fria vilja. Mm. Och det är så på ett sätt vi ser dem här också. Samtidigt, det han lyckas att fånga i sina fotografier är ju allt, liksom hela det spindelnät vi sitter fast i. Allt det som håller oss ihop och som håller oss fast på gott och på ont.
I England är bilden av Parr splittrad än idag. Hans omåttliga popularitet i Frankrike säger något om på vilket sätt han har tolkat det urtypiskt brittiska genom åren. På 90-talet anslöt han till det prestigefyllda fotokollektivet Magnum, startat av legendaren Robert Capa. Martin Parr hade när han gick bort i fjol släppt över 100 fotoböcker, vunnit mängder av priser och ses som gudfaden till det brittiska färgfotografiet. Och visst finns det en omsorgsfull humor bakom de rödbrända nackarna och den smältande glassen i fotorna. Man kan debattera huruvida Martin Parrs foton är raljanta eller frigjorde människan från grå realism. Här frigör hans bilder i alla fall publiken på turistmagneten Fotografiska från oket att försöka passa in. Här är vi alla lika löjliga som älskvärda, medan världen smälter som glassen på fotorna runt omkring oss. Utställningen avslutas med en vägg full av lustiga självporträtt från Martin Parrs resor, där han med ett underfundigt uttryck tittandes rakt in i kameran poserar med gladiatorer utanför Colosseum eller i munnen av en gigantisk plasthaj i Benidorm. En haj som också finns i fysisk form i lokalen.
Ja. Man kan själv fotograferas i hajens mun om man skulle vilja det. Det går alldeles ut.
Men han bjuder på sig själv mycket. Och det tycker jag man kan se när han var ute och fotograferade. Att det var också så han relaterade till människor. Att han, det uppstod ett möte och en växelverkan, de speglade varandra. Så. Och i de här självporträtten så bjussar han på det här.
Ja. Ja, och han har ju som sin egen kostym med sina...
De här kortärmade rutiga skjortorna.
Hans uniform, är han utklädd till turist?
Jag vet inte. Jag tror att han trivdes i de kläderna.
Men kanske. Ja.
Sist där Lisa Hydén och Jessica Jarl, och de är utställningsansvariga på Fotografiska i Stockholm, som just nu visar Martin Parr Short and Sweet. Och den visas hela sommaren till den 27 september. Reporter var Rasmus Grossin. Igår presenterade Bokmässan i Göteborg sitt program och teman. Och i år så är det alltså spel, folkbildning och Quebec. Quebec är guest of honor. Men vad innebär det? Hej Lina Kalmteg.
Hej Lisa.
Vår litteraturredaktör. Förklara.
Ja, det är ju helt enkelt ett av våra teman. Man brukar väl säga ibland, har man sagt fokusland, men nu är det helt enkelt då en provins i östra Kanada istället. Och det kommer då, jag tror, runt kanske 20 författare och illustratörer därifrån.
Mm. Finns det så mycket litteratur från området Quebec att man liksom, att det håller för en hel temasatsning?
Ja, det kan man fråga sig. Jag vet faktiskt att svenska förläggare har varit där på studiebesök för att övertygas och översätta mer. Men det finns faktiskt en del. Vi har ju faktiskt en del översatta till svenska som har blivit, alltså fått genombrott här. Och då tänker jag kanske framförallt på vietnamesisk-kanadensiska Kim Thuy. Men också då en som jag uppskattar väldigt mycket, Lise Tremblay.
Mm, Lise Tremblay. Vi ska gå in i hennes författarskap nu, för hon kommer också vara gäst på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Och hennes roman Judiths syster har just kommit ut på svenska i översättning av Elin Svan. Och du har läst den. Det här är ju inte en ny roman. Den har lite klassikerstatus. Den har använts i skolorna i Kanada. Det är en rätt gullig liten bok. Men du sa någonting till mig så här, det är en liten bok med en stor roman.
Ja, men så är alla Lise Tremblays böcker. Det kan jag väl dra med, men just det är de faktiskt, det är verkligen så. Men det här just, och det är ganska mycket som känns igen även i den här. Den här handlar om, kan man väl säga, den handlar om en namnlös flicka som är på väg att bli tonåring. Det är då hon som är berättaren, bor i ett arbetarkvarter, villakvarter kan man säga, i en liten småstad i norra Quebec där Lise Tremblay också växte upp, och där hennes böcker då, de här små böckerna, utspelar sig nästan alltid. Det är en slags glesbygd i norr, har jag förstått det som.
Och det är 60-tal?
Precis, precis, och det är väldigt tydligt i boken, för det är en brytningstid vi pratar om. Och den här flickan, hon bor granne med Judith, vars syster vi också hör i titeln, alltså Judiths syster, som blir uttagen till någon slags final i en danstävling. Hon ska få ta sig då till, alltså åka runt i Quebec och kanske få åka till Montreal, det är liksom storstaden som hägar där någonstans. Och den här berättaren och Judith, de imponeras av och förhåller sig väldigt mycket till den här vackra stora systern och hennes sätt att vara kvinna. Det blir på ett sätt för dem att förstå vilka de är. Mm, okay. Vilka de kanske inte är då, kan man säga.
Jag undrar om du skulle kunna läsa lite så för att höra, ja, hur hon skriver.
Precis.
Lise Tremblay.
Ja, jag tänker, för den handlar också väldigt mycket om, förutom att det är allt det här med liksom klass och vuxenblivande, allt det där, så är det också väldigt mycket om relationen till en mamma som alltid får utbrott. Det får man, tror jag, på andra sidan så står det redan att mamma får utbrott som hon alltid får, eller som ofta får. Och det ordet, så är det som återkommer oftast. Så jag har letat lite, det är en tät roman och svårt att hitta bra stycken, men det här är just när hon har tjuvlyssnat lite på ett samtal de vuxna har haft. Det gör hon ibland, även i telefonen och sådär. Men här är det ett utbrott då, om mamman här då. Efteråt fick hon ett utbrott. Hon sa till mig att sluta spionera. Jag vet inte vad som hände, men jag fick ett ja med. Det blir så ibland, jag kan inte hjälpa det. Jag skrek att hon aldrig vill att jag ska gå ut, att hon hittar fel på alla mina kompisar. Jag undrade vart jag skulle ta vägen. Jag kunde ju inte försvinna. Jag ville inte gråta, men det blev så ändå. Jag gick till mitt rum. Jag tog en bok om Brigitte. Och som alltid när jag börjar läsa, glömmer jag allt och slutar gråta. Och det här är också rätt typiskt för den här berättaren då, att hon försvinner in i litteraturen, så som jag har förstått också att Lise Tremblay själv gjorde också i den här åldern, och också hade kanske den här relationen till sin mamma. Så det är mycket om den här förutom som jag sa, klass, vänskap, allt det där, så är det väldigt mycket om den här mamman som verkar som marinerad i ångest. Men som också kanske, det tycker jag är väldigt tydligt att hon också har någon slags, patriarkatet hänger på henne, hon förstår inte, hon kan inte sätta ord på det, hon är någon slags tidig feminist, så att hon det kommer ut i de här utbrotten. Och samtidigt så är det också så att hon, även om hon då ganska, hon är rätt ond skulle jag säga mot sin dotter, så vill hon se då, hon vill att dottern ändå ska kunna göra det som hon själv inte fick, så hon vill att hon ska läsa vidare, hon ser till att hon kommer in på ett finare program till högstadiet där man får läsa latin och grekiska, sånt som hon själv inte fick. Så det finns något dubbelt i det här, att hon både uppmuntrar henne men också förminskar henne och är, ja, rätt fruktansvärd mot henne faktiskt.
Mammaskildring där. Men hur skulle du säga att Liström blev skriver då?
Ja, men hon är verkligen en sån där författare som man verkligen känner igen så fort man öppnar. Nu är alla, jag har hela produktionen här på svenska, de 6 små böckerna, så känner man igen det. Det är väldigt, väldigt liksom korthugget och minimalistiskt, väldigt kargt, otroligt avskalat på alla sätt verkligen. Både i hur hon använder orden men också att hon, trots att det här är en bok som är väldigt fylld av känslor, det är verkligen det här vägen, som långt sommarlov som leder till, ska gå in i högstadiet, många, många saker händer. Både inne i de här flickorna men också verkligen runt om bland grannar som bråkar och självmord och syster som åker ut för hemska saker och sådär. Allt det här är ändå skildrat väldigt osentimentalt och på ett sätt så pass rakt att man som läsare sitter sen där och nästan överfylls ännu mer, tror jag, av känslor än man skulle ha gjort om det inte var så minimalistiskt. Och sen är det också, skulle jag säga, nu pratar vi om de här små, jag försöker se här, men jag gissar att den är kanske 11-12 centimeter gånger 17 centimeter kanske, väldigt små alla de här böckerna. Och det är genialt också på något vis, för de är ju små men också väldigt, de är blytunga, ofta hennes böcker, det är väldigt mörkt och väldigt, ja, vad ska man säga, men det är mörkt och tungt, men med de här vackra omslagen. Just den här är också dessutom, precis som hennes förra, Driftens väg, med ett porträtt av finlandssvenska konstnären Helene Kärftbäck. Och det är så här ett kvinnoporträtt med väldigt enkla penseldrag och lite färg. Och det är på något vis så hon också skriver, så det är också väldigt snyggt gjort.
Och hon kommer alltså till bokmässan Lis Tremblay i höst, och om de har en hel sommar på att förbereda sig, så om man vill förbereda sig inför bokmässan i september, vad av Lis Tremblay ska man läsa då?
Ja, men just den här Judiths syster skulle jag säga är en bra väg in, för den tar upp allt, om man ska sammanfatta allt det här med uppväxt och kvinnors villkor, Quebec, en mamma med svår ångest, för hon skriver på ett sätt autofiktivt skulle jag säga, Lis Tremblay, återkommer till det här. Så där har man allt det där. Samtidigt så kommer också, vet jag, 3 av hennes böcker faktiskt i en specialutgåva just till bokmässan med Driftens väg, Djur och huset på St. Pauls väg, och huset på St. Pauls väg som också handlar om en mamma som är inlagd på en psykiatrisk avdelning, också väldigt, väldigt, väldigt stark och väldigt typisk Lis Tremblay också.
Men du gillar det här, Lina?
Jag gillar det här väldigt mycket, måste jag säga. Jag gör verkligen det. Väldigt. Och jag tänker också, jag gillar Nobelpristagarna, Alice Munro. Om man har läst henne så är det faktiskt också rätt likt. De skriver från varsin sida av Kanada, väst och öster. Men det är de här små berättelserna i vardagsformat som jag verkligen, verkligen uppskattar.
Tack, Lina Kalmteg. Nu är det tid för essä. Vad har de slovenska industrirockarna i Laibach gemensamt med Lars Vilks? Ja, dagens obs-essä tar oss till 90-talets krigsdrabbade Balkan och kretsar kring fascismens estetik, nationalistisk kitsch och oklara identitetshandlingar. Författaren och idéhistorikern Patricia Lorenzoni berättar om Neue Slovenische Kunst, NSK.
Det tidiga 1990-talet var de nya och nygamla statsbildningarnas tid. Sovjetunionen hade upplösts och flera forna sovjetrepubliker förklarat sig självständiga. På Balkan bröt den jugoslaviska federationen samman i uppslitande krig. Ur konflikterna reste sig 7 nya stater. Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Slovenien och så småningom Kosovo. Eller är det 8? 1992 öppnade i Moskva staten NSK sin första utländska beskickning. NSK står för Neue Slovenische Kunst, ny slovensk konst på tyska, och bildades 1984 av tre slovenska kulturgrupper. Det var teatern Sestre Scipion Nasice, bildkonstnärerna i Irvin och industrisyntbandet Laibach. Dessa sades vara kollektivet NSKs religiösa, kulturellt, historiska samt ideologiska avdelning. 7 år efter sitt bildande tog så NSK steget att utropa sig till stat. Som konstprojekt är det inte unikt. Andra exempel är Lars Vilks Ladonien eller Carl Michael von Hauswolfs och Leif Elgrens Elgaland Vargaland. Men någonting ger NSK-staten en särställning bredvid liknande statsbildningar och väcker både oro och fascination. Den mest kända delen av NSK i Sverige är sannolikt Laibach och inte självklart positivt. Bandet framträder gärna i uniform. Scenestetiken är kraftigt inspirerad av både nazism och stalinism. I 1980-talets Slovenien väckte de skandal. Namnet Laibach är den tyska beteckningen på huvudstaden Ljubljana och minner om både nazistisk ockupation och slovenskt medlöperi. Under flera år var bandet rent av förbjudet att använda sitt eget namn. I en berömd tv-intervju 1983 får gruppen frågor om sina politiska ståndpunkter. Vid tillfället bär de uniformer och armbindlar prydda med svarta kors. Deras svar är kryptiska meningar, tonlöst reciterade från ett papper. Blickarna stela och uttryckslösa. Effekten är kuslig. Ett ofta citerat uttalande från NSK säger: endast den konst som talar den politiska manipulationens språk kan undkomma manipulation. Några år innan självständighetsförklaringen vann konstkollektivet en tävling om den officiella affischen till den jugoslaviska ungdomens dag. Ett firande kopplat till den stora ledaren Titos födelsedag. Först efter att vinnarbidraget offentliggjorts uppmärksammades att affischen var en remake på en nazityrsk propagandabild. Den nazistiska fanan hade bara ersatts med en jugoslavisk och den tyska örnen med en duva. Händelsen blottar en oroande likhet i estetisk sensibilitet mellan den nazistiska staten och Titos specifikt jugoslaviska form av statssocialism. NSK och Laibach iscensatte en dyrkan av den totalitaristiska staten. När de utropade sig själva till stat var det därför svårtolkat. Var det ett politiskt eller ett konstnärligt projekt? Totalitärt eller frihetligt? Var det ironi eller faktisk fascism? Den slovenska filosofen och psykoanalytiska teoretikern Slavoj Žižek talar om överidentifikation som en strategi bland dissidenter i den europeiska realsocialismens slutfas. Genom att ta realsocialismen på större allvar än den tog sig själv kunde man, säger han, synliggöra systemets förnekade premisser. I detta sammanhang förstår han också NSK och Laibach. Deras iscensättningar är inte parodi, de opererar inte genom förlöjligande. Vad NSK frambesvärjde och har fortsatt att frambesvärja är den moderna statens bortträngda sida, dess spöklika tvilling. Freud beskrev det kusliga som vad som borde ha varit dött, men som likväl rör på sig. Om Laibach och NSK mött frågan om fascism med ett överslätande skratt och en försäkran om att allt bara var spel, hade ordningen återställts och monstret åter motats ner i källaren. Men det var en lugnande gest man vägrade. När NSK-staten utropade sig själv började den emellertid med entusiastisk generositet dela ut passhandlingar. En retrofuturistisk pastisch på affischen Uncle Sam Wants You lockar med medborgarskap i universums första globala stat. En stat utan land, transnationell och placerad i tiden snarare än i rummet. Till en början framställde NSK faktiskt sina pass i samarbete med det unga slovenska inrikesministeriet. Tillverkningsprocessen var alltså identisk. NSK-passen uppfattades lätt som autentiska, det vill säga som dokument som knöt bäraren till ett visst territorium. Och i krigets kaos, där ett pass över en natt kunde visa sig värdelöst, skedde med just dessa pass någonting förunderligt. Som 1995, när Nationalteatern i det då belägrade Sarajevo under ett 2 dagar långt evenemang förklarades vara NSK-territorium. Mängder av pass och diplomatpass utfärdades. Och med hjälp av dessa lyckades sedan flera Sarajevobor ta sig ut ur staden. En vän med rötter på Balkan påpekar att människor under kriget hjälpte varandra över gränser hela tiden. Ibland altruistiskt, ibland mot betalning. Att utgå ifrån att gränsvakterna tog NSK-passen för äkta blir därför förenklande. Lika troligt är att de erbjöd vakten en förevändning, ett verktyg för att öppna gränsen. Men kanske lät sig detta göras just för att passet stod fritt från etniska lojaliteter och gränskonflikter. Här glimrar en utopisk möjlighet. Just det pass som inte refererar till ett territorium blir vad som möjliggör de belägrades väg ut. Kulturteoretikern Alexej Monroe ser i NSK och Laibach också en delförklaring till den slovenska nationalismens relativa avsaknad av militaristisk chauvinism. Hos NSK blev nationen kitsch, en överdådig yta lika tömd på politiskt innehåll som NSK-staten är tom på territoriella anspråk. På så vis, menar han, föregrep de den paramilitära appropriering av nationen som skedde i andra delar av forna Jugoslavien. Och sannoliken, att betrakta Laibachs musikvideor är att bjudas in att frossa i totalitär estetik. Det är varken ironi eller satir, utan något annat och mer. Fascismen dras till sin konsekvens som just blott estetik, tömd på de våldsamma implikationerna av ett territoriellt och biopolitiskt projekt. Ställd in vid detta estetiska överdåd måste varje politisk fascism framstå som en blek och menlös kopia. Men fungerar den överidentifikationens strategi på 2000-talet? Den fascism som opererade i det 1980-tal som födde fram NSK tog sig på allvar. Hur skulle den då kunna tåla mer allvar än vad den själv var förmögen till? Under 2000-talet har vi istället sett framväxten av en fascism som gjort det hotfulla pajasseriet till sin paradgren. Kanske är NSK därför ett delvis föråldrat projekt. Ändå finner jag ett märkligt hopp i detta formulerande av den totala statens totala frihet i det allomfattande medborgarskapet. NSK blåser upp nationalstatens idé tills den sprängs. Det är inte vad som en gång var Jugoslavien som omfattar NSK-staten. Det är NSK-staten som omfattar allt.
Det sa Patricia Lorenzoni och Essen från OBS producerades av Olof Åkerlund. Ja, vi har under förra veckan rapporterat om protesterna mot mediemogulen Vincent Bolloré under filmfestivalen i Cannes, men också att författare har protesterat mot honom. Han är majoritetsägare i Canal Plus och för förlagsgruppen Hachette bland annat. Han äger rätt så mycket i Frankrikes kulturvärld. Men mig veterligen ingen konst nu, eller vad säger du, Cecilia Blomberg?
Nej, Vincent Bolloré är inte den franska miljardär som är ett namn på konstscenen. I alla fall inte som det talas om som samlare eller någonting. Snarare så kanske det är så att det finns kritik mot Bolloré inom konsten.
Ja, Cecilia, du är vår Sydeuropa-korrespondent och du har ju följt Bolloré och protesterna mot honom den senaste veckan eller veckorna. Och artiklar om Bolloré har fortsatt att publiceras. Där det faktiskt berättas om hans kopplingar till ytterhögen, men även Putin. Vad är det senaste som har cirkulerat i Frankrike om Bolloré?
Ja, om vi ska börja där i Putin då, så var det en otroligt intressant artikel i den franska tidningen Le Monde, som ju är en av de största tidningarna i Frankrike, igår, som handlade om just de här kopplingarna med Putin, till Putin, och framförallt en väldigt central person som han har plockat från Russia Today, den franska versionen. Och hon heter Xenia Fedorova, och när hon då, Russia Today förbjöds ju att sända i Europa då när det var Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina startade, för att man ansåg att det var en ren propagandakanal. Men hon har då fått en central roll istället i Bolorés mediesfär. Och han har verkligen omfamnat henne. Hon är en del av en ganska nystartad tankesmedja. Hon har en central roll på det sättet att hon både nu påverkar innehållet och att hon också har mycket att säga till om vilka människor som får jobba i Bolorés kanaler. Mm. Och hon verkar vara också stenhård faktiskt.
Men du, alla de här protesterna då och skriverierna kring Bolloré, de här kopplingarna till Putin till exempel, har Bolloré själv svarat? Vad säger han själv?
Bolloré är ju då, vilket ju kan tyckas motsägelsefullt när man äger så mycket massmedier, själv en doldis skulle jag säga. Det är väldigt sällan som han kliver fram och uttalar sig. Han gjorde det i skriftlig form i sin egen tidning Journal du Dimanche efter det här bråket med författarna på Grasse, där 250 författare ungefär har hoppat av. Och då skrev han en stort uppslagen artikel där han beklagar sig över författarnas självbild, som att de tillhör någon liten elit som är självutvald, som tror sig stå över allt och alla. Och han kommer minsann att säga till att det här gamla ärvördiga förlaget kommer att ersättas med nya, lika bra författare. Mm. Men sen så är det egentligen bara när man, alltså när man hör honom, det är när han kallas till förhör i nationalförsamlingen. Han är inte personen som hoppar in i frontlinjen. Han väljer istället andra personer som får ta den rollen.
Men varför har de hoppat av, författarna? Vad är deras argument?
Alltså det som var den utlösande faktorn där var att Bolloré avskedade förlagschefen efter en konflikt om en utgivning där Bolloré gick in på detaljnivå och hade åsikter om vilka författare som Grasse skulle ge ut, och där Olivier Nora sa nej när det gällde framförallt en högerextrem författare, enligt då författaren Vanessa Springora som jag intervjuade. Hon beskrev det på det sättet.
Mm. Och det här då med Bollorés ytterhöger sympatier, vad vet vi om det? Hur tar det sig i uttryck?
Ja, men alltså, om du pratar med franska medieforskare så är det inte frågan om att det kanske är så, utan det är väl mer eller mindre fastslaget. Bolloré är själv en, och det är han inte, det är han helt öppen med. Han är djupt konservativ, mycket katolskt djupt troende person, och han drivs av de värderingarna. Sen så säger han själv att han inte har någon ideologiskt syfte med sina medier. Samtidigt, när han köper upp massmedier, så byter han konsekvent ut personalen på de här medierna och tillsätter chefer på de stora, de här mediekanalerna behåller oftast namnen, men tillsätter nya chefer som i Frankrike anses ha tydliga kopplingar till ytterhögern, även om de kanske inte partipolitiskt anslutna. Mm,
men du, Cecilia, det är ju inte så lätt att bli rik på journalistik eller kultur. Varför investerar Bolloré just de här områdena?
Nej, men han har ju förstått att det är ett maktområde om man vill nå ut med sina åsikter. Och han är så rik så att han har råd att använda sina miljarder eller miljoner på det här sättet. Och han har ett tydligt syfte, säger de medieforskare som uttalar sig i Frankrike. Han siktar in sig på att nu är det nästa presidentvalet nästa år, då han jobbar för att en president på höger ytterhögern ska bli vald. Mm, men det hållet.
Men jag tänker att det finns ju pressetiska regler, sändningstillstånd och sånt som reglerar att om någon går över gränsen eller missbrukar ett ägandeskap i Frankrike, att man kan få vite då, eller någon tillsäger sig så. Räcker inte de här reglerna för att reglera ett eventuellt inflytande här?
Alltså vissa regler följer de fast på ett lite bakvänt sätt. De låter motståndarna vara med i till exempel CNews, som är hans stora, alltså det är Frankrikes tre största nationella tv-kanaler. Han låter motståndarna vara med, men han sänder dem någon timma på natten när ingen tittar. Han blir också, får också mycket böter, och det är alltså mycket som går till domstol, men han betalar. Och nu Sinius har sändningstillstånd ända fram till 2028, så han kan fortsätta att driva, eller att betala sig ur de här övertrampen, så att säga.
Mm. Så vad händer nu då, Cecilia, i den här frågan?
Ja, det kommer nog, alltså jag tror inte att de här kulturarbetarna som har börjat kliva fram kommer att backa. De kommer fortsätta driva sin kamp så gott de kan. Sen finns det ju fortfarande andra starka medieaktörer i Frankrike. Det är ju inte så att han äger hela scenen. Till exempel så har Le Monde-koncernen, de är stora och mäktiga och anses ju som en liksom väldigt seriös journalistik. Sen har vi också lite mer på vänstersidan Mediapart, som är alltså starka inom undersökande journalistik, och de har ju verkligen ögonen på Bolloré och undersöker honom.
Mm, och om ett år så är det val i Frankrike. Kan man tolka Bollorés liksom övertagande här av viss massmedia och film och förlag som någon sorts soft power inför valet, Cecilia, eller är det att ta det lite långt?
Jag skulle nog inte säga att det är soft power. Jag skulle säga att det här är hardcore. Han använder de här kanalerna nu för att framföra de här politiska åsikterna, och han har en väldigt tydlig strategi där han, till exempel om vi tar till exempel en person som ytterhögerns ledare, så Bardella ger ut en bok på hans förlag. Han får publicitet i hans mediekanaler. Boken säljs i hans tidningskiosker på järnvägsstationerna.
Tack Cecilia Blomberg, vi kommer återkomma till den här frågan. P1 Kultur är slut för idag. Ljudtekniker Christer Chanel, producent Maria Jutselius. Jag heter Lisa Bergström.